Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Tack, o Jesus, för det rika bordet som din kärlek dukat har för oss. Tack, o Jesus, för det dyra ordet, vilket aldrig ska förgås. Sänd oss också nu din helige ande, som oss leder i all sanning här, och låt Satan ej sitt ogräs blanda i den säd som bland oss utsådd är. Amen. Predikotexten idag är episteltexten på andra söndagen, första söndagen efter trefaldighet och andra årgången. Och det är från andra Korintherbrevets 8 kapitel, verserna 1-9, som lyder i Jesu namn. Vi vill berätta för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Därför bad vi Titus, som redan hade påbörjat insamlingen, att fullborda denna kärleksgåva hos er. När ni nu är rika på allt, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er, var du också rika på den här kärleksgåvan. Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten er kärlek när andra visar en sådan givar. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det har säkert hänt att du har fått ett telefonsamtal av någon som har begärt understöd för en insamling. En idrottsförening, cancerstiftelsen eller någon annan typ av insamlingar. Ibland kanske sånt som man lite funderar är det riktiga. Det kommer också in papper genom brevluckan. Häromdagen fick jag ett papper där man vädjar om stöd för cancerstiftelsen. Det är mycket, mycket viktiga ändamål som man kan behöva understöda. Kanske vi också har råkat på tiggare som har suttit utanför något varuhus. Nu finns det tydligen inte så mycket i Vasa nu för tiden, men det har funnits ibland och i en del städer finns det väldigt mycket. Sådana som räcker ut en skål och önskar en liten slant för att sen kunna skicka hem till sina familjer som har det svårt. Det finns många som vädjar om hjälp. Paulus, han vädjade också om hjälp. Det gäller de heliga i Jerusalem. De heliga som de kristna kallades och får kallas också idag. Den kristna församlingen i Jerusalem var moderförsamlingen för de kristna på den tiden. Och vi kan fråga oss, varför behövdes den hjälpen? Kunde det inte vara på sig själva i Jerusalem? Vi ska lite tänka på hur situationen var där. För drygt 20 år tidigare, det här skrev Paulus i mitten av 50-talet, tror man. Drygt 20 år tidigare, på den första pingsten, så ökades församlingen med 3000 personer på en enda dag. Sen ökades det ytterligare med några tusen. Den allra närmaste tiden. Och så står det om den i Apostlagärningarnas 2 så här. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter varför ens behov. De var fyllda av en hänförelse utan motstycke. Och det här, det är ju verkligen en beskrivning på ett idealsamhälle, ett himmelskt kollektiv, ja, den riktigt sanna kommunismen, om man tänker på vad ordet betyder, att ha allting gemensamt. Det är många som under senare tider har försökt göra likadant. Sällan brukar det lyckas, på grund av vår onda natur. Det fanns en särskild hänförelse som drevs de första kristna. Men vi kan fråga oss, var det verkligen Guds vilja att de skulle göra? Eller var det Guds befallning att de skulle göra på det här sättet? Är det Guds vilja att vi ska göra så idag också? Har Gud gett något direkt bud om att man inte ska ha någon privat egendom, utan att man ska ha allt tillsammans, om man ska sälja om man har privat egendom och ge bort det? Då finns det bara en händelse i evangelierna där man kan hitta ett sånt bud. Och det berättas faktiskt av alla synoptikerna, Matteus, Markus och Lukas. Det är när Jesus sa till en man, en rik man, han kallas också en ung man, och han kallas en överhetsperson, som kom till honom och frågade vad han ska göra för att få evigt liv. Då sa Jesus till honom, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Men nu måste vi fråga oss, var det Jesu avsikt att alla lärjungar i alla tider skulle göra så här? Det står inte så. Den här mannen var inte Jesu lärjunge. Han hade tydligen stor tilltro till sig själv och till sin andliga förmåga. Jesus måste sätta honom på plats och ställa ett krav så att han skulle märka att det handlar inte om vad vi människor uträttar och förmår. Och det här kravet blev för tungt för honom. Han gick bort. Han var bedrövad. Han lyckades inte komma in i Guds rike med sina pengar. Och Jesus fortsatte ju att undervisa då också om hur svårt det är för den som är rik att komma in i Guds rike. Därför att det är svårt att avstå från de här jordiska ägodelarna. Det kan ju hända att den här undervisningen kommer att påverka de första kristna. För de hade ju det säkert i mycket gott minne det här att Jesus hade sagt på det här sättet. Och hade då tänkt att så här som Jesus sa att den här rika unga mannen ska göra, det ska vi också göra. Vi vet inte. Och hur de resonerar. Men det är helt möjligt. Det fanns också en annan orsak som kan ha varit orsaken till deras iver. När vi läser Paulus brev till Thessalonikerna så ser vi att de första kristna trodde att Jesus skulle återvända mycket snart. Det var frågan om dagar, kanske bara månader. Då skulle inga egendomar längre behövas. Det skulle vara till helt ingen nytta. Det är bäst att de ska få användas nu, så länge det är tid. Men det här hade man ingen grund för i Guds ord. Det att man fantiserar på det här sättet, det kallas svärmeri. Det som är utanför det ord som vi har fått av Herren. Människorna på den där tiden hade Jesu ord. Vi har det i evangelierna, i apostlagärningarna, i breven. Vi har Guds ord samlat i Bibeln. Det ska vi hålla oss till, men inte hitta på egna saker sen som ska komplettera det här. Det finns en logisk följd av de här tankarna. Kanske var det så att den stora hängivenheten att sälja egendomen ledde till problem när avkastningen från ägodelarna upphörde. Tänk er att man hade att dra försorg om många tusen personer som hörde till församlingen som inte hade någon fast inkomst. För de hade ju gjort sig av med det som de kunde ge dem, deras tillgångar, deras inkomster. Det är möjligt att det här är orsaken till deras djupa fattigdom. Men Paulus förebrår dem inte. Man kommer inte med pekfingret och säger, skyll er själva, ni har ställt till det själva. Nej. Han konstaterar att nöden finns. Och nöden drabbar kristna bröder och systrar. Då finns det bara en sak att göra. Det är att hjälpa. Nu ska vi gå till texten från Andra Korintierbrevet 8. För att belysa dagens tema. Förgängliga och oförgängliga skatter. Det handlar alltså om förhållandet mellan våra tillgångar här på jorden. Och de himmelska tillgångarna som vi får av Herren. Vi ska särskilt sätta upp ett ämne för predikan och det är fattig för att vi skulle bli rika. Fattig för att vi skulle bli rika. Det är hämtat från den sista versen i texten. Paulus skriver det här brevet på sin tredje missionsresa och han är troligen då i Makedonien. Han hänvisar ju också här i den här texten till makedoniernas exempel. Och han är på väg till Aten. Makedonien räknades inte riktigt till Grekland, det är norra delen av nuvarande Grekland. Men det är ju ändå känt från samma område. De städer som vi känner i Bibeln därifrån är Filippi och Thessalonika. På norra kusten av Egeiska havet. Kanske vi hajar till inför några delar av den här texten då Paulus beskriver den här ivern att hjälpa. Tänk på de här orden. Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Makedonien har upplevt många hårda prövningar. Det kunde ha gjort dem bittra och ledsna. Men de var fyllda av en översvallande glädje. Och då är det underligt att tillsammans med den här översvallande glädjen så finns en annan sak som Paulus också tar som orsak till deras hängivenhet. Och det är att de är fattiga. Deras djupa fattigdom. Deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom. De här båda sakerna har gjort den överflödande rika på uppriktig hängivenhet. Vilken paradox. Deras fattigdom var deras rikedom. Den här paradoxen får en förklaring i slutet av texten. Och det är just de här orden om Jesus. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull. För att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Det är Jesu nåd som har den här underliga verkan. För han var rik men blev fattig för er skull. Han var till i Guds gestalt, heter det i Filipperbrevet 2:6. Han var i himlen hos sin far innan världen skapades och han deltog i skapelsen. Han var ordet, säger Johannes, genom vilket Gud skapade. Och vi bekänner i trosbekännelsen att han är sann Gud. Men Filipperbrevet fortsätter. Han räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt. Tjänare, det är ett ord som egentligen är samma ord i grekiska som slav. Han tog slavens plats, en slavdräkt. Det var en verklig fattigdom att vara slav. Då har man inget själv. Det är husbonden som äger allt. Han äger till och med en själv. Han äger slaven. Vem skulle då Jesus tjäna som slav? Jo, oss. Han som har skapat oss och äger oss med allt vi har. Han blev vår slav och vi är på det sättet hans herrar. Och den här makten missbrukade vi människor så grundligt att vi misshandlade och dödade honom. Han blev fattig för vår skull för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Det här hade makedonierna förstått. Vi var rika. De klagade inte över sina hårda prövningar och sin djupa fattigdom. Utan de fylldes av översvallande glädje. Just fattigdomen gjorde att de verkligen uppskattade den rikedom de hade fått. Det är tvärtom med den som är rik. Det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike, säger Jesus. För han uppskattar inte den gåva som Jesus ger. Vad ger det för mervärde när man själv har så mycket? Han förstår inte Guds ekonomi som är precis tvärtom mot vad vi människor. Och vi ser på en sak till i den här texten. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga. Och det var helt frivilligt, det kan jag intyga. Vad betyder det att de har gett över sin förmåga? Ja, med enkelt förstånd så säger vi, de har lånat för att kunna ge. De hade inte någonting att ge, men de lånade. För att kunna ge. De var själva fattiga. Och det var inget tvång. Nej. Det var helt frivilligt. Om lagen regerar oss blir det tvång. Så blir det till exempel om vi säger. För judarna var det bestämt att man skulle ge 10%, en tiondel av sina inkomster till templet och prästerna och så vidare. Alltså måste vi också ge tionde till Guds rike. Det här blir lätt ett krav som vi måste uppfylla. Men ett krav känns dumt. Det blir som en skattsedel som kommer på posten och som vi måste betala. Det är sällan förknippat med glädje att betala skatt, i synnerhet inte om vi tycker att den är orättvis. Men det är något helt annat med Guds nåd. Den kommer inte med lagens ord, så här måste du göra. Utan den kommer med ordet om vad Jesus har gjort för oss och visar oss hur rika vi är i honom. Då kommer nåden att verka glädje, och glädjen gör oss så rika att vi vill avstå från vårt jordiska goda för att hjälpa dem som har det svårt. Det är ingen som tvingar fram gåvan, utan det är helt frivilligt. Dessutom säger Paulus om makedonierna: ivrigt vädjade de och bad oss om nåden att få vara med i hjälpen till det heliga. Det finns inte något slut på det här som förvånar oss i den här texten. De bad ivrigt att få vara med. Paulus såg makedoniernas fattigdom och han insåg att ingenting har att ge. Hur skulle han kunna komma dit och säga: nu ska ni vara med och hjälpa? Han såg att de inte hade något. Och så kommer de ivrigt och ber om att få vara med, och så lånar de för att få vara med och ge. Vi kan fråga oss: känner du och jag igen det här sinnehaget i oss? Jag skulle tro att de flesta känns när vi får höra om det här. Jag har oftast inte varit fylld av det sinnelaget, utan istället funderat vad jag kan avstå från. Nu har jag så mycket och sen så finns det nog lite marginaler. Någon lite av den där marginalen kan jag nog ta lite. Och när jag avstår från det där så gör jag det oftast av pliktkänsla. Eller kanske för att andra inte ska säga att jag är så girig, att jag inte ger någonting. Vi ska ju egentligen inte börja fundera från den enda. Att fundera på vad det är av mitt som jag kan avstå från. Utan vi borde ju börja från den ändan att vi ser att allt vad jag har är Guds. Det är hans. Vad får jag använda av det som Gud ger mig som mitt? För egentligen hör det till Herren alltsammans. Det är ju den rätta änden att börja. Om vi verkligen får se den stora rikedomen vi har i Jesus, så ger han oss glädje i att ge. Så har vi ännu en sak som Paulus tar fram om makedonierna. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan de gav sig själva. Först och främst åt Herren och sen åt oss efter Guds vilja. De gav sig själva. De förstod att de inte hade någon rätt i sig själva och sina egodelar. Allt var Guds goda gåvor. Det var inte nog med att de avstod från en del besparingar, som de ju faktiskt inte ens hade. De ställde upp i tjänst för Herren och hans apostel med sina egna liv. De hade förstått detsamma som Lina Sandell har diktat om i en sång som vi nu sjunger här idag, men som är väldigt fin. Jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till. Han har mig köpt med blodet och hans jag vara vill. Han gått för mig i döden och lagt min synd på sig. O, skulle jag ej älska den, så har älskat mig. Men nu är det så med oss att fast vi har lärt oss om Jesus, glömmer vi det ändå så lätt. Så var det ju med Israels barn som hade blivit befriade från plågorna i Egypten. Snart började de under ökenvandringen klaga över att maten var så ussel och att de inte fick någonting att dricka. Då glömde de slavtjänsten som de hade tvingats göra i Egypten, och de ville vända tillbaka. Vår onda natur vill tvärtom mot det Gud vill. Och det som vår nya människa förstår i glädjen över att Gud har gett oss, det vill vårt kött motsätta sig. Därför måste Gud ge oss sin lag som dödar vårt kött. Därför måste Gud straffa Israels barn när de knotade. Därför måste han lägga på oss prövningar som fostrar oss så att vi vänder våra blickar mot honom. Och vi behöver förmaningarna som påminner oss om varför Gud vill att vi ska leva för Jesus och för våra medmänniskor. Förmaningarna grundar sig i evangeliet. Det är nåden som ger den här glädjen. Förmaningarna får sin kraft från evangeliet, men de utformas genom att vi återvänder till Guds lag och tittar efter hur Gud vill att vi ska göra. Så vi frågar honom till råds och då visar han oss sin goda vilja. Och det är på nytt då Guds lag, men inte så att den blir ett tungt tvång, utan så att evangeliet har gett oss en glädje i att se vad Gud vill göra med oss. Och det är därför som Paulus också i vår text kommer med förmaningar. När ni nu är rika på allt, tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek vi har väckt hos er, var då också rika på den här kärleksgåvan. Alltså, när ni nu har fått allt det här, så gör det också efter det. Eftersom ni är så rika, så ska ni också bete er som rika och dela ut av ert överflöd. Och Paulus förmanar, han förklarar också varför han förmanar. Detta säger jag inte som en befallning, utan för att pröva äktheten i er kärlek när andra visar en sådan iver. I andra Korintierbrevet 13 skriver Paulus en sak som kan kännas ganska underlig. Pröva er själva om ni lever i tron. Granska er själva. Men är inte här just sådant som vi många gånger har undervisat om att vi ska göra? Vi ska inte gå till oss själva och titta på oss, utan vi ska titta på Jesus. Jo, men det här är den andra sidan. Att se till att vårt kött inte tar över handen, utan att vi får se att vi har den glädjen i den nya människan som vill göra det som Gud vill. Vi behöver det här för att inte den gamla Adam, den syndiga naturen i köttet, ska råda över oss. Granska om du lever för dig själv, för att samla skatter på jorden, eller om du har Jesus som ditt ögonmärke. Och när Paulus kommit med den här förmaningen kommer sen den slutkläm som vi redan tog del av, men som är viktig att ha som sitt ögonmärke alla tider. Och därför är det här en fin avslutningsvers. I texten. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Ännu finns det ett ställe som jag vill ta fram till sist, och det är i följande kapitel, det nionde kapitlet. Det är ett löftesord så fullt av glädje och tacksamhet, så överflödande rikt, att vi verkligen har orsak att lära det utantill och påminna oss varje dag om det här. Det börjar med Guds makt och visar sen vad han genom sin makt har gett oss och fortsätter att ge oss för att vi ska bevara sin tro. Och lyssna noggrant på det här. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Kan ni räkna hur många gånger Gud säger att det står, eller hur många gånger det står allt eller överflöd i den här versen? Jag har räknat i 7 gånger. Och talet 7 är ju också väldigt intressant. För det är det tal som beskriver hur Gud handlar med människor. Så här handlar han med människor. Med de kristna, med de heliga. Gud har makt att ge er all nåd i överflöd. Så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Tänk vilken skatt. Med den skatten är det dags att förpassa allt jämmer och all klagan till skräphögen. Och tacka Gud i jublande glädje, så att den glädjen också flödar över till människor runt omkring oss. Amen. Tack, kära Herre Jesus, för den rika gåva du har gett oss, då du gav dig själv. Herre, lär oss också att ge oss själva. Lär oss av makedonierna, så att vi blir ivriga att göra en insats för våra medmänniskor. Och så att vi ser att centrum inte finns i oss, i vårt hjärta, utan i dig och i den kärlek som du har låtit flöda över till oss och vidare till andra. Ja, Herre, lär oss förstå och lär oss att göra därefter. i ditt eget dyrbara namn. Amen.